När man så drog ut ur Egypten så stadgade Gud också att allt förstfött skulle helgas åt Herren. Allt förstfött i Egypten hade den natten slagits och tagits av Gud. Men Israels förstfödda barn, även boskap förstfödd, hade räddats på grund av blodet på dörrposterna. Och det förstfödda utgjorde egentligen representanterna för hela nationen och hela nationens liv. Så när Gud nu kommer till Mose i 13 kapitel och säger: Mose, helga åt mig allt förstfött hos Israels barn. Till mig tillhör det. Så visar Gud att han har rätten att äga det som han har förlossat. Israels förstfödda hade befriats genom blodet. Och skulle nu därför helgas åt Gud. Avskiljas för Guds räkning. Levande offer ville Gud ha. Levande människor, det förstfödda i nationen, representerande hela nationen. Det ska tillhöra mig. Senare kom visserligen Israels förstfödda att ersättas av leviterna. Leviterna skulle bli Guds särskilda egendom. Och det förstfödda måste då lösas med en lösepenning. Allt detta hinner vi inte gå in på. Men lägg märke till skillnaden mellan Israels Guds krav och det hedniska gudarnas krav. Gud krävde visserligen ett levande offer, men han krävde inte deras död. Medan Molok till exempel, en avgud som ivrigt tillbads av folken, krävde att barnen skulle låtas gå genom eld och därmed offras levande till honom. Man offrade barn, man lät dem dödas så som offer till sina avgudar. Till och med Israel förföljde till denna avgudadyrkan senare i historien. Men här ligger alltså en lärdom. Det som Herren har förlossat, det ska också helgas åt honom. Du är inte frälst för att leva som du vill. Gud har frälst dig för att få äga dig. Gud har frälst dig för att du ska tillhöra honom. Gud har frälst dig för att du ska vara avskild för hans räkning. Så att säga, satt åt sidan. Inte för att vara overksam, men för att vara verksam i Guds tjänst. Gud förlossade alltså inte Israel bara för Israels egen skull. Det var stort nog att Gud såg till detta folk och frälste dem ut ur fångenskapen. Men Gud förlossade Israel också för sin egen skull. För att han skulle få ett folk med vilket han kunde umgås. För att han skulle få ett folk som skulle vara hans präster på jorden och bli kanaler för hans härlighet. Gud frälste Israel också för sin egen skull. Gud har frälst dig inte bara för din egen skull. Det är underbart nog att Gud har tagit hand om dig. Men vet du, han har också gjort det för sin egen skull. För att han ska få glädje av dig. Få glädje av din gemenskap. Gud gläder sig över dig. Till det påskalammet skulle man äta det osyrade brödet. Man skulle inte ha tid att syra degen den natt man drog ut ur Egypten. Och en hel vecka efter förlossningen skulle det osyrade brödet ätas. Och barnen frågade igen: mamma, varför ska vi äta det här konstiga brödet? Små tunna kakor med bitter smak. Ingen sur deg. Jo, sa mamma, historien igenom. När denna fråga ställdes gång på gång varje år, veckan efter det att man åt påskalammet. Det är för att vi ska komma ihåg den natt då Gud förde oss ut ifrån Egypten. Att då började ett nytt sorts liv för oss. Det osyrade brödet markerade att någonting nytt kom. Ett nytt sorts bröd. Bröd är en symbol för livet. Ett nytt sorts bröd. Ett nytt sorts liv för en hel nation. Slut med surdegen. Ett nytt sorts bröd markerade diskontinuitet. Lägg märke till. Direkt efter upplevd förlossning så inträder ett nytt sorts liv. Ett nytt sorts bröd att äta. Likadan för den i Nya Testamentet levande människan som har tagit emot Jesu Kristi försoning. Direkt efter upplevd försoning inträder ett nytt sorts liv. Ett nytt sorts bröd. Gud vill att ditt liv efter korset skall vara markerat av frihet ifrån syndens surdeg. Efter upplevd försoning skall inträda ett nytt sorts liv i helgelse. Fritt ifrån synden, avskild för Guds räkning. Helgelseprocessen börjar. Detta ville det osyrade brödet tala om. Inte bara en yttre skilsmässa ifrån Egypten och dess slaveri, utan en inre skilsmässa också ifrån Egyptens avguderi. Och så skulle man också äta bittra örter till denna måltid med påskalammet och det osyrade brödet. Varför de bittra örterna då? Jo, för att man skulle komma ihåg vad Gud hade frälst dem ifrån, nämligen 400 år av hårt slaveri, av bitterhet under de egyptiska härskarnas tyranneri. Det hade Gud frälst dem ifrån, den bittra smaken. De 400 åren hade förvandlat ett nomadiskt litet folk på 70 personer när man kom ner till Egypten på 1800-talet. Nu till ett stort folk på 2,5 miljoner ungefär. Svårigheterna i Egypten hade sammansvetsat dem till ett folk under Gud. De hade fått växa upp i en kultur som var den tidens mest avancerade. De hade fått förmånen att lära sig egyptiska konstarter, sång, musik, annan konst, kultur, andra olika hantverksarter och konster. Så man var ett skickligt folk. Man var ett utbildat folk, tillika med all den byggnadskonst som man ju naturligtvis fick genom sitt dagliga arbete. Men det fanns också negativa intryck som man hade tagit i Egypten. Och det var avguderiet. Och ni vet att det skulle man få besvär med, inte minst under ökenvandringen. Men Israel hade nu blivit förlossade genom blodet och utmanades nu av Gud att börja en vandring i tro. Efter upplevd förlossning utmanas varje människa att börja en vandring i tro. Och nu ska du få se att Israel utmanas gång på gång att utöva tro på Gud. Och till grund för Israels förlossning skulle nu ligga denna årliga högtid. Den dagen föddes en nation på grund av blodet av detta lamm. En nation som skulle föras in i ett nytt liv under Guds nåd och in i ett nytt liv i en väldig Guds gemenskap. Men det var en svår natt, denna natt. Ett rop steg upp för Egypten, en klagan som aldrig förr i historien. O Egypten, vilken klaga, vilken smärta, ända in i faraos stolta hov, hördes ropen. Och ändå, hur bitter denna natt var för dig Egypten, så kunde den aldrig uppväga det klagorop och det rop och det ångestrop och den förtvivlan som hade uppstigit under de 400 åren när det hög modiga och stolta Egypten hade förtryckt dessa israeliska folk. Egyptens rop, hur fruktansvärt det var ändå som en viskning emot den tid när de egyptiska soldaterna kom och ryckte de små spädbarnen ifrån de hebreiska mödrarnas bröst för att kasta dem i Nilfloden. Betänk vad Israel hade fått lidit i detta land. Och egyptiernas önskan förvandlades nu till att vara en enda iver att bli kvitt detta folk som orsakade dem dessa plågor. Och man till och med hjälpte dem på väg ut ur landet. Ja, man överöste dem med sina klenoder, både guld, silver och andra dyrbarheter. Det var lika som Israel plötsligt fick betalning för 400 års obetald slavtjänst. Plötsligt så var man ett rikt folk. Egyptierna gjorde vad som helst för att bli av med detta slavfolk. Ja, det står till och med om farao att han bad Israel att de skulle välsigna honom. Så hade han ödmjukats, den stolte farao som bara några månader tidigare hade sagt: vem är Herren att jag skulle lyda honom? Nu kryper han på knäna och ber: ber denne Gud att han välsigna mig också. 12 kapitlets 32 vers. En hel nation går ut i frihetens lycka för första gången. Deras ledares ande inspirerade dem och grep dem. Först i ledet gick Mose. Efter honom följde en hel nation med iver, med spänst i stegen, med nyfikenhet, med förväntan. Jag kan inte föreställa mig annat än att Mose kände en viss stolthet i alla fall. En viss berättigad stolthet den dagen. Äntligen, äntligen. Efter 40 års väntan för min del, här får jag gå med hela folket bakom mig ut i frihet. Men samtidigt en ödmjuk tacksamhet naturligtvis över att han skulle kunna få vara detta redskap. Han som hade ursäktat sig 3-4 gånger inför Gud och sagt: nej Gud, vem är jag att du skulle sända mig? De kommer inte att lyssna till mig. Gud, jag kan inte tala. Jag kan inte göra någonting. Sänd någon annan. Och så plötsligt så låter Gud honom vara där framför ett helt folk som träder ut ur slaveriet. Han kände sig nog ödmjukt tacksam den dagen. Men mycket väntade denne ledare och detta folk. Med sig i tåget, står det i 13 kapitlets 19 vers, så bar man Josefs ben. Kommer ni ihåg Josef som hade sålts av sina bröder på 1800-talet ner till Egypten så som slav? Men hur han hade kommit i makt ner i Egypten och så småningom fått hela sin familj dit, och så hade då folkets tillväxt börjat. Josef hade sagt på sin dödsbädd så här: när Gud ser till er, för då mina ben härifrån med er och upp till det land som Gud har lovat Abrahams säd. Josef dog i tro på att Guds löften en gång skulle fullbordas. Men 350 år skulle gå innan Gud började handla igen. Och säkerligen hade israeliterna suttit där hemma kring middagsborden och sagt: ja, jag undrar jag om det finns någonting kvar av Mose ben, av Josefs ben. Han som trodde att vi skulle bli befriade. Han som trodde att vi skulle komma tillbaka till Abrahams, Isak och Jakobs gamla land. Men det hade ständigt varit en påminnelse till Israel att det fanns dock en som dog i tro på löftena och deras fullbordan. Och den här dagen så gick man och bar i en kista på Josefs ben. Det var någonting av triumf för en död man sedan 350 år tillbaka. Han skulle tillbaka. Löftet skulle fullbordas. Och så drar man ut. Och det märkliga inträffar att en molnstod framträder framför denna stora folkskara. Som ett stort moln långt uppifrån den himmelska atmosfären och ner till öknen. Framför folket. En moln stod om dagen. En eld stod om natten. Vad var detta för någonting? Ja, man såg kanske likheten till vad till exempel alla de tidiga antika herrarna använde i sina härtåg. Alexander den store också senare förresten. När man gick så brukade man ha höga stänger på vilka man fäste fyrfat med glödande kol, någonting som brann där uppe. Så en liten eld syntes längst fram i hären där ledaren tågade, så att hären visste hur det skulle följa, var det skulle gå. På dagen så syntes röken från detta eldskar. På natten så syntes elden ifrån ledaren där fram i täten. Men detta var någonting mer. Detta var någonting mer än någon här någonsin hade upplevt i historien. Detta var en synlig manifestation av Guds närhet, av Guds härlighet. Det var Gud själv som visade: jag är med er, jag går före er, följ mig. Och vet du vad det står? Herren gick framför dem om dagen i en molnstod. 13 kapitlets 21 vers. För att leda dem på vägen, och om natten i en eldstod för att lysa dem. Så kunde de tåga både dag och natt. Och så står detta underbara i 22 versen. Och molnstoden upphörde inte om dagen att gå framför folket. Ej heller eldstoden om natten. Och det har förundrat mig. Hur många gånger under denna 40-åriga framförliggande vandring skulle det inte finnas anledning för Gud att säga: nej, nu drar jag mig tillbaka. Nu har det gått för långt. Och eldstoden och molnstoden skulle försvinna ur folkets åsyn. Och det skulle ha blivit lämnade, övergivna där i öknen. Men detta hände aldrig, mina vänner. Trots folkets ständiga otro och klagan och knorrande och fall och synd. Men Gud förblev med sitt folk. Han svek aldrig en sekund, aldrig en dag. Trots deras otro så var molnstoden ständigt där. Eldstoden där om natten. Oh, vilket vittnesbörd om Guds trofasthet. Han svek inte. Israel svek många gånger. Gud svek aldrig. Under 40 långa år bekände han sig till sitt folk. Vandrade han med sitt folk. Ända till dess att det var framme. Gud vare lov att han är densamme idag. Tänk om han skulle säga: nej, nu Roland, nu har det gått för långt. Den där synden, den tål bara inte jag att vara med om. Att bistå dig i. nu får du skylla dig själv. Sådan är inte Gud. Han vet om våra misstag. Han är genast där, bedrövad visserligen, men alltid villig att förlåta och upprätta oss igen, och för att göra den bästa möjliga av situationen. Han är där, han är där. Han sviker inte. Sådan är han. Har han börjat ett gott verk ska han också fullborda det, även om det tar 40 år. Men han skulle se till att hans löften skulle gå i fullbordan. Molnstoden ledde den på färden. Molnstoden skyddade den mot den brännande ökensolen när den stod som hetast i Zenit. Och vi ska snart se att den skyddade dem också mot fienden. Den blev en försvarsmur och den gav ljus om natten. Molnstoden, i den uppenbarade sig Herren själv i egenskap av Herrens ängel, som vi tror är den andra personen i gudomen. Men nu ska du lägga märke till någonting intressant. Nu kommer vi till färdleden. Det var inte så att Mose ledde folket, utan det var molnstoden. Det var Herren själv som ledde folket. Den vanligaste, den kortaste och den lättaste vägen upp till Kanaans land, det vore att gå över Suezsnäset och rakt norrut. Du kan tänka dig kartan. Och man skulle snart ha varit inne i Kanaans land. Efter ungefär 35 svenska mil. Skulle kanske ha gått på bara några dagar eller veckor. Men så blir inte fallet. Vet du vad det står? När farao nu hade släppt folket, alltså i andra Moseboks 13 kapitel och 17 vers, då förde Gud dem icke på den väg som gick igenom filisternas land. Det var den närmaste vägen. För Gud tänkte att folket, om de såg detta krigiska folk, skulle slås av rädsla och vilja återvända till Egypten. Du ser, Gud såg att folket ännu inte var moget en sådan vandring. Att folket ännu inte var moget de faror som skulle finnas på den lättaste vägen. Tänk att det finns faror ibland på den lättaste vägen. På den kortaste vägen, kanske jag ska säga. På den vanligaste vägen. Och Gud avpassar alltid vår vandring efter vår mognad. Han vet vad vi tål, han vet vad vi inte tål. Inga andra frestelser har mött än vanliga mänskliga frestelser. Han tillstädde dock inte, på grund av sin trofasthet, att ni blev frestade över er förmåga. Han tog dem nu åt sidan, och det står i nästa vers: därför lät Gud folket taga en omväg genom öknen åt Röda havet till. Istället för att gå rakt i nordöstlig riktning, vilket hade varit det naturligaste, för dem Gud söderut, ner emot öknen, nästan tillbaka igen, mot Egypten till. Och folket måste naturligtvis ha reagerat och undrat, men väl världen, det här är väl inte vägen till Kanaan i alla fall. Mose, har du ingen geografisk kännedom? Har du inget lokalsinne? Men det var ju molnstoden man följde. Men käre Gud, vad menar du nu? Ska vi tillbaka till Egypten på något sätt? Här går det väl ingen väg heller? Nej, man kom faktiskt ner mot en återvändsgränd. Ner in emot Röda havets strand. Emellan två stora bergspass. I norr fanns ett bergspass. Ett bergsområde. I söder ett bergsområde. Och framför dem låg Röda havet. Ja, det verkade underligt. Gud hade fört dem in i en återvändsgränd. Jag kan ju inte komma någon vart, Gud. Varför har du fört oss hit? Och värre skulle det bli. Värre skulle det bli. Kan det bli värre? Ja. I 14 kapitlet. Israels barn har fått befallning av Gud att lägra sig vid havet. Gud har fört dem dit nu. Men då läser vi i vers 5. Att man berättar för farao: har du hört? Israels folk har förirrat sig i öknen. De har gått vilse, tänker farao. De har blivit instängda i öknen, står det i vers 3. Att farao tänker: haha, de kom inte värst långt. Jag ska minsann ta tillfället i akt att ta tillbaka detta slavfolk. Arbetet har avstannat. Vinsterna har slutat komma in. Och man kände saknaden av hebreerna såsom arbetskraft. Och faraos hjärta förstockas än en gång. Det är en Guds dom över hans hjärta, så det står: jag ska förstocka faraos hjärta. Och faraos högmod uppstår inom honom och han beslutar sig för att förfölja israeliterna och föra dem tillbaka i slavtjänst igen. Och han tar ut sin elit här, 600 utvalda vagnar, alla vagnar som eljest fanns i Egypten, och kämpar på dem allihop. Och så satt man iväg efter den lilla israelitiska hopen. Ja, den var inte så liten, men nu var man fast beslutsam om att föra slavfolket tillbaka till slaveriet. Men innan vi ser vad som händer, fienden kan aldrig ta dig tillbaka. Kom ihåg det. Ingenting skapat kan skilja dig från kärleken i Kristus. Och det inkluderar djävulen själv det. Ingenting, vare sig synligt eller osynligt, säger Paulus i Romarbrevets 8 kapitel, kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus. Här kommer en stor här emot Israels folk som ligger där, inte utrustade för strid, inte några tränade soldater bland Israels folk. De hade vuxit upp som slavar, hade ingen egen här, inga vapen. Där låg man med sina matsäckar bara och sin boskap framför sig, Röda havet, norr och söder, bergsområden. Och nu, vad får man se? Jo, i fjärran hör man trampet av hästar och rasslet av vagnar. Och man ser att faraos här är i antågande. Och se på folkets reaktion. I 9 kapitlet står det, i 9 versen, i 14 kapitlet står det, att faraos här nu hunnå upp dem där de vore lägrade vid havet. När så farao var helt nära lyfte Israels barn upp sina ögon och fick se att egyptierna kom tågande efter dem. Då blev Israels barn mycket förskräckta och ropade till Herren och sa till Mose. Lägg märke till ironin som kommer in i deras fruktan, i deras aggression. Fanns då inga gravar i Egypten eftersom du har fört oss hit till att dö i ute i öknen? Hur illa gjorde du oss inte när du förde oss ut ur Egypten? Det folk som för några dagar sedan hade upplevt frihetens glädje riktar sig nu mot ledaren och anklagar honom och vältrar över hela sin ångest på honom, där han står ensam och tar emot ett helt folks klagan. Varför förde du oss hit? Kunde vi inte ha fått dö i Egypten istället? Var det inte som vi sa dig när vi redan var i Egypten? Låt oss vara kvar här så vi får tjäna egyptierna. Ty det vore bättre att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Det var det första stora provet för gudsmannen Mose. Hade han lärt sig någonting under de 9 och 10 plågorna? Hade Gud lyckats med att fostra honom till förtröstan på vad Gud hade sagt? Oavsett folkets reaktion. Ja, ni kommer ihåg att redan första plågan hade man gått emot Mose och sagt: varför har du gjort oss detta? Han som menade att befria folket, nu anklagad av det folk som han hade tänkt sig få befria. Men lyssna till Mose. Mitt i denna svåra situation, hopplöst inträngd, ett hav framför sig, en här bakom sig, ett folk i otro, utgången kan inte bli annat än död, massaker eller ännu värre, tillbaka i fångenskap. Men vet du, utgången skulle mer än väl rättfärdiga Gud och rättfärdiga hans ledande av folket till denna trängda situation. Här ser vi ett exempel på att Gud alltid vet vad han gör. Gud vet vad han gör. Är din situation trängd idag? Är du i en återvändsgränd? Ser den hopplös ut åt alla håll? Gud vet vad han gör. Gud är i kontroll av den situationen. Och vet du vad Guds syfte är? Guds syfte är att i denna trängda situationen föda fram en lovsång. Det var Guds syfte med Israels folk. Det var inte slut med Guds syfte med detta folk. Guds avsikt var att bara inom några timmar föda fram Bibelns första lovsång hos en hel nation. Gud har alltid, tror jag, för avsikt med trängda situationer att föda en lovsång i våra hjärtan. Mose hade lärt sig att förtrösta på Gud. Han hade lärt sig det. Som ensam ledare står han där med hemligheten i sitt hjärta. Vet du vad den var? Hebreerbrevet 11 avslöjar för oss att hemligheten till Mose, säkerhet och fasthet, det var att han likasom såg den osynlige. Därigenom kunde han härda ut. Han såg 2,5 miljoner människor ropa emot honom, men han såg någonting mer. Han såg den osynlige. Han såg han som inte kan ses. Han såg hans löften framför sig. Och när han satte sig i denna svåra provets stund, så fanns ingen fruktan i hans hjärta. Han var inte missmodig. Hans kinder var inte bleka av förfäran. Hans hjärta bar inte på ångest. Han stod stilla, helt stilla. Han visste att Gud skulle handla. Alltid när Guds moln stod, bringar Guds folk in i en hopplös ställning, i en ojämförlig svårighet, då kan du vara säker på, då kan du alltid räkna med att också Gud ska befria dig och ge dig en underbar utgång. Gud är inte färdig. Gud är som örnhonan som, för att lära sina ungar att utnyttja sin flygförmåga, hon frestar dem till flykt utifrån bergstoppen i det att hon själv stiger upp och försöker få dem ut i luften. Och är det så att de inte lyder, så knuffar hon dem ut i luften ifrån den höga bergsavsatsen. Och ungarna i sin förfäran flaxar med vingarna, men bara faller. Vet du vad örnhonan gör? Med sina väldiga vingar flyger hon ner i ett enda höj under sina ungar, och hon bär dem upp på sina örnvingar säkert och tryggt. Ja, så liknar Mose Gud vid när han senare lovsjunger denne Gud i 5 Moseboks 32 kapitel och säger: han fann honom, Israel, i öknens land, i ödsligheten där ökendjuren köto. Då tog han Israel i sitt beskärm och i sin vård, och han bevarade honom så som sin ögonsten, lika som en örn lockar sin avkomma till flykt och svävar upp ovanför ungarna. Så bredde han ut sina vingar och tog Israel och bar honom på sina fjädrar. Det hade Gud för avsikt att göra nu, och det visste Mose. Gud hade situationen under kontroll. Så vet du, Israels nöd var egentligen ingen verklig nöd. Ingen verklig nöd. Det var bara en subjektiv, upplevd känsla av nöd. Men i realiteten så fanns det ingen orsak att känna sig som man kände sig. Tänk om vi kunde förstå det. När vi grips av ångest och förfäran och fruktan, förstå att Gud har kontroll över situationen. Alltså finns det ingen egentlig orsak till din nöd. Det säger ju Jesaja senare också, att deras nöd var ingen egentlig nöd, ingen verklig nöd. För Gud var där för att förlossa. Han visste vad han gjorde. Han var där för att beskärma och beskydda. Och Mose säger alltså i 13 versen i 14 kapitlet: frukta inte, stå fasta, så ska ni få se vilken frälsning Herren idag ska bereda för er. Frukta inte, stå fasta, så ska ni få se. Frukta inte, stå fasta, så ska ni få se. Frukta inte, stå fast, var stilla, så ska du få se. Herren ska strida för er, och ni ska vara stilla där vi. Men inom sig ropade också Mose till Gud: Gud, gör nu någonting. Gör nu någonting. Men vet du, här var inte tid för bön. Här var tid för handling. Så vet du vad Gud säger? Han säger till Mose: varför ropar du till mig? Säg istället till Israels barn och lyssna. Säg till Israels barn att de ska draga vidare. Gud, hörde jag rätt? Draga vidare. Draga vidare. Vi är ju trängda här. Havet där, berget där, berget där. Faraos här, där. Var i all världen ska vi gå någonstans? Mose, säg till Israels barn att de ska draga vidare. Det går inte, Gud. Mose, lyft din hand i vilken du har staven upp över vattnet. Och Mose säger till folket: drag vidare! Och folket ruskar på huvudet: vad menar vår ledare? Men så ser man honom plötsligt höja armen upp över havet som ligger framför dem, och med staven som Gud hade gett som ett tecken på att hans auktoritet var med Mose, den höjs över Röda havets vågor, och plötsligt hör man en stark vind, och det blåser, och hela den natten blåser det, och plötsligt så delar sig havets vågor på ett märkligt sätt och bildar sig våg på våg, så som sten på sten, till en mur på två sidor om en bred gata genom ett mäktigt hav. Vad är detta? Men bakom oss då, molnstoden som hade stått framför Israels barn hittills, flyttar sig nu och ställer sig bakom Israels folk och breder ut sig lika som en vägg bakom detta folk, så att det blir en vägg emellan Egyptens här och Israels folk. Och för Egyptens här, står det, blev molnstoden så som nattens mörker, men för Israels folk lyste molnstoden den natten, så att man kunde se vägen framför dem genom havet, som torkades till torr och farbar och gångbar väg. Och nu verkade Mose befallning inte så konstig längre. Drag vidare! Här öppnas plötsligt en väg. Och de som i tro hade tagit det första steget, de fick vara med om det underbara att Gud öppnade plötsligt havet. Det ogenomträngbara havet för dem. Ett Guds under i historien. Hans väldiga arm var där. Den evige sträckte ut sin arm. Och vem kunde stå honom emot när han förlossade sitt folk? Säkert var det med bävan som man gick ner på havsbotten, hänförda barn, kvinnor vars klagan plötsligt förvandlades till förtjusta skratt och rop, och männen som lite skamset också gick med, eftersom de minuterna tidigare hade ropat så i hatiskhet nästan emot den väldige Gud. Skamsna fick de gå där, men vara med om samma frälsning, ett helt folk. O, vilken skara, o, vilket triumftåg inom detta hav. Tänk dig, om de gick 50 i bredd, så skulle det bli ungefär en halv mil lång tåg. Vi har 2,5 miljoner människor. Och boskap dessutom, kanske en mil i längd, detta triumftåg genom Röda havet var den natten. Och det tog flera timmar, och man började i 9-tiden på kvällen och vandrade från den första som kom upp på andra sidan, på den östra sidan av Döda havets strand, till den sista, så var det morgongryning. Och när man kommer upp, så ser Mose ut över havet, och för ett ögonblick grips folket på nytt av förfäran i det att man ser att också faraos här har dristat sig till att förfölja dem in ner igenom havet. Men detta högmod skulle Gud utsläcka på ett sätt som för gott skulle göra slut på egyptiernas försök att med militär makt och med andra medel försöka övervinna Guds folk och förhindra deras frälsning. Och Gud visade den dagen i det att böljorna vek tillbaka över den beredda vägen i Röda havet. Visade den dagen att ingen mänsklig makt har någon makt med Gud. Och inte kan lägga något hinder i vägen för Guds frälsningssyften med hans folk i historien. Vi har idag inga röda hav att vandra igenom. Men vi har samma evige Guds frälsararm utsträckt till vår hjälp. Vad kan människor göra oss? Vad kan militär makt göra oss? Vad kan jordiska och mänskliga maktmedel göra emot den väldiges eviga armar som råder här nere? Gud har visat det i historien. Gud har visat det i frälsningshistorien. Ingenting förmår någonting emot Guds väldiga makt. Och allt var om nåd. Ser du det? Det folk som hade stått där och ropat: Gud, varför har du fört oss hit? Fanns det inte gravar i Egypten? Hade de förtjänat sig av räddningen? Var fanns meriterna den där dagen vid Röda havets strand? Stod Gud med ett anteckningsblock och sa: för se, sa du någonting emot mig? Har du varit levt god? Har du varit bra? Då får du gå genom Röda havet här. Varsågod. Nej, ingen koll. Allihop bara tågade ner. Skamsna över sitt tidigare tilltag i det att de var fyllda av fruktan och hade sagt sånt som de egentligen inte skulle säga. Skamsna, förödmjukade, upplevde de Guds frälsning av bara nåd. Bara nåd. Och så har det alltid varit. Aldrig på grund av egna förtjänster. Vi som hade egentligen förtjänat oss någonting annat, vi får uppleva raka motsatsen. Guds godhet och nåd. Gud såg nämligen till Mose. Gud såg till Mose tro. Gud hade utvalt sitt redskap. Och han använde sig av sitt redskap, även om han stod där ensam emot 2,5 miljoner. En man med Gud, alltid i majoritet. Och så blir resultatet 15 kapitlets lovsång, Bibelns första psalm. Vad är det för psalm? Det är en lovsång rakt igenom. Och den ligger till grund för hela saltarens lovsångstoner. Ja, den ligger till grund för alla sånger av lovsång genom skriften och genom historien. Den går tillbaka på detta att Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Vem är dig lik, du härlige, du helige, du fruktansvärde, du högt lovade, du som gör under. Du är densamme idag. Du handlar med nåden idag. Du frälsar den idag. Gud är densamme. Lovsången har samma innehåll, samma objekt. Du är visserligen en helig domare, ja, men du är också en härlig förlossare. Amen, halleluja, ja. Om aftonen gästade gråt i Israels läger, om morgonen kom jubel. Befinner du dig på västra strand, måhända, fylld av oro, ångest, fruktan, ja, nästan av anklagelse mot Gud för att han har fört dig in i en sådan här situation. Om morgonen kommer jubel, har Gud lovat. Gud har för avsikt att i det svåraste av situationer få föda fram en lovsång till honom själv. Utgången av din situation skall mer än väl rättfärdiga Gud. Vi får sluta där idag. Kom ihåg vad vi har sagt. Påskalammet som åt denna natt då Gud förlossade sitt folk är en förebild till Kristus. Påsken har fullbordats när Kristus dog på Golgata. Och lika som hebreerna en gång hade nytta av blodets förtjänster, så har du och jag idag tillräknat oss genom tro på Kristus blodets förtjänster, så att ingen fördömelse finns för oss som är under blodet, under Kristi nåd. Det osyrade brödet har talat till oss om att vi skulle leva ett helgat liv, avskilda för Guds räkning efter upplevd förlossning. Vi ska tillhöra Gud så som de förstfödda i Israel en gång. Att frälsningen innebär i sin förlängning en vandring i tro. Molnstoden är med oss än idag, om också inte synlig. Men i egenskap av den helige ande, den tredje personen i gudomen, som bor i våra hjärtan, som manar gott för oss, som leder oss, som upplyser oss, som skyddar och bevarar oss, som ger oss kraft. Han är med oss. Han vill inte svika oss. Färdleden kanske liknar Israels folks färdled. Gud kanske inte med ditt liv har valt att gå den kortaste, den lättaste vägen, så som du skulle kunna ha bedömt det. Gud kanske har, så att säga, gjort en omväg med dig. Du ser, Gud har inte bråttom. Han arbetar med dig. Han har tid med 40 år i öknen, om så skulle behövas. Gud vill få fram ädelmetall hos dig. Det kan innebära trånga bergspass med ett rött hav framför sig och en här i ryggen. Men var inte förfärad. Gud är där. Situationen är under kontroll. Det är ingen verklig nöd du upplever. Gud har för avsikt, alltid för avsikt, att föda en lovsång. Och att den snart är här och uppvaknar i ditt hjärta idag. Du tillhör väl honom? Tillhör du inte Kristus, så står redan bönrumsdörren öppen för dig. Idag ska du träda in och ta emot honom, för att få uppleva denna härliga gemenskap med den evige. Han kallar dig idag. Amen. Käre Gud, vi måste få prisa dig för att det finns så mycket till lärdom för dina barn än idag, från ditt handlande i historien med ditt folk i Israel. Tack för ditt tålamod med detta folk. Tack för din iver att uppfylla löftena. Tack att du inte kunde förneka dig själv. Tack Gud att du stod fast vid ditt ord. Åh Gud, vi som så ofta ropar emot dig och anklagar dig för bristande trofasthet, låt oss idag se att Röda havet är öppet för oss. Det finns öppna dörrar för ditt folk än idag. Vi behöver inte förtvivla. Du har kontroll över de mest besvärliga situationer. Gud, låt lovsång få bryta fram hos någon här idag. Ja, vi är alla i orsak av att lova dig. Ty du har frälst oss på ett ännu härligare sätt än någonsin Israels barn. Dig tillhör äran, Gud, vår skapare. Amen.